det dags för nästa programpunkt här. Jag heter Johan Lindqvist och är journalist på Göteborgs-Posten här i stan. Och har med mig tre gäster som ska prata om... Ja, vi får väl se vad vi ska handla om. Men det ska handla om det offentliga och hur det samverkar med musikscenen och mycket kring de frågorna. Men ni kan väl börja med att presentera er själva och vad ni gör här och var ni kommer ifrån. Vi börjar närmast här.
Ja, jag heter Jakob Eknor. Jag jobbar som handläggare på Statens kulturråd med musikfrågor framförallt. Och bland annat då arrangörsbidraget som går till musikarrangörer i hela Sverige och även... det som kallas kultursamverkansmodellen. Jag vet inte om alla här känner till vad det är, men det är statens bidrag till regionerna för regionernas kulturverksamhet. Så det jobbar jag med inom musikdelen också.
Och jag heter Sofia Lubian och jobbar på Göteborgs stads kulturförvaltning och ansvarar där bland annat då för bidragsgivningen till det fria kulturlivet i Göteborg. Likaså ett strategiskt arbete som handlar om att skapa mer fysisk yta för konst och kultur i staden och påverkar stadens fysiska planeringsprocesser, den offentliga konsten, IT och digitalisering och lite annat.
Alex Bergström, socialdemokratisk kulturpolitiker i Västra Götalandsregionen i det som heter kulturnämnden. Och mitt uppdrag är att försöka utifrån det Sofia säger bland annat fatta massa kloka beslut på det som vi får fram från tjänstepersonerna. Men också att de politiska partierna och det partiet jag tillhör, Socialdemokraterna, driva kulturpolitiska frågor på de områdena som vi tycker är prioriterat.
Mm. Tack för det. Alltså för mig är allt det här ganska abstrakt egentligen. För att jag går på konserter och tycker att det är kul. Och sen så skriver jag om det i tidningen. Men det som ni arbetar med och det som ni beskriver känns... på många plan ändå lite abstrakt för mig. Samtidigt så är det ju verkligen någonting som har varit uppe i samhällsdebatten de senaste åren, de här frågorna. Jag tänker, Sofia, kan inte du bara liksom beskriva hur du ser på hur det här ekosystemet ser ut egentligen och vad som är viktigast att säga?
Vad som är viktigast, det har jag svårt att värdera. Men däremot ekosystemet som sådant, alltså musiklivet i stort, när du går på konserter, består ju av extremt många beståndsdelar då. Mm. Det är ju dels naturligtvis innehållet, musiker, band, artister och så vidare, men också platser att kunna repa, spela på, börja någonstans när man till och med i lägre åldrar. Det handlar också om tillgängliga konsertlokaler, kanske anpassade sådana. Och det handlar om utbildningssystemet på ett sätt också, att det finns möjligheter att liksom ta sin talang vidare i utbildningssammanhang. Så ekosystemet runt musiklivet är ju jättestort. Jag kan inte värdera vad som är viktigast, utan alla de här delarna behöver ju liksom hänga ihop för att vi ska ha ett vitalt musikliv. Och det ekonomiska utrymmet för allt det här ekosystemet, det är ju Alex och hans gäng som naturligtvis sedan sätter ramarna för det. Men att de här olika delarna är beroende av varandra är ju en jätteförutsättning.
Utifrån det som Sofia säger, som kommer från tjänstepersonerna, så kan ju vi från politiken se att inom det här området till exempel så behövs det flera olika former av stöd. Det kan vara utvecklingsstöd, det kan vara snabba små pengar för att fixa ett arrangörsstöd, det kan vara verksamhetsutvecklingsstöd, men det kan också vara talangutveckling, det kan vara helt andra saker som kompetensförsörjning. Och då är det olika påsar eller olika former av stöd som vi behöver politiskt fatta för att det där ekosystemet som vi har pratat om ska vara så välfungerande som möjligt och lätt för er att navigera kring också, eller om hur ni söker det där stödet om ni vill göra en produktion eller arrangera någonting.
Mm. Vi pratade lite grann innan här om att vi kommer från landet på olika sätt allihopa från början egentligen. Och liksom ända sedan urminnes tider så känns det som att eldsjälarna har ju varit extremt viktiga i svensk musikliv och på lokal nivå. Inte minst när det gäller arrangörer av spelningar och sådär runt om i landet. Alltså, och det sitter säkert ett gäng sådana här också. Hur kan ni liksom från era perspektiv hjälpa de här människorna som brinner för att skapa tillfälle för musik helt enkelt? Och hur gör ni era prioriteringar? Kulturrådet kanske kan...
Ja, om jag ska säga något om ekosystemet först, så Kulturrådet, vi arbetar ju väldigt brett med hela det svenska kulturlivet, både på professionell nivå men även inom sånt som rör mer amatördel och barnverksamhet och sådär. Så vi fördelar till exempel ett bidrag som heter Skapande skola för professionella utöver att komma till skolan och interagera med barnen där. Vi ger bidrag till kulturskolan, musikskolan i Sverige för att stärka den på olika sätt och få ner avgifterna bland annat för att gå i, att alla barn ska kunna gå i musikskolan. Vi ger inte bidrag till studieförbunden direkt, det är ju kommuner och folkbildningsrådet som gör det i första hand. Men vi har ju bidrag på olika sätt som stöttar musiklivet redan från början, från barn upp till en professionell nivå. Vi har också bidrag till civilsamhället på olika nivåer och även då till den professionella delen, och det är den som jag framförallt jobbar med. Så vi har på Kulturrådet 5 särskilda bidrag. Jag vet inte, man funderar alltid lite inför ett sånt här samtal hur hög förförståelsen är för vad Kulturrådet är och vad vi gör och så där. Hur många här inne har haft kontakt med Kulturrådet på något sätt, kan vara intressant. Ja, ganska många då. Det får man säga. Kul. Vi har 5 särskilda bidrag. Vi har 1 för musikutgivning, fonogramstöd som det kallas tidigare, som jag också jobbade med för flera år sedan. Som utgivare av musik kan söka. Väldigt välsökt bidrag. Ungefär 800 ansökningar på ett år får vi in där. Vi har 1 bidrag som heter Samverkan med komponist, som beställare av nyskriven musik kan söka för att arvodera en kompositör att skriva ett nytt verk till ett publikt ändamål. Vi har ett bidrag som heter Bidrag till konsert- och samarbetsprojekt, som är, det är ett bidrag som både grupper och arrangörer och andra typer av aktörer kan söka för konkreta konsertprojekt. Det kan vara en turné i Sverige eller utomlands. Det kan vara om man är en arrangör som vill arrangera en festival eller en konsertserie eller något i projektform. Och det kan också vara för mer övergripande samarbetsprojekt som inte liksom handlar i första hand om att producera konserter, utan mer infrastruktur, hur man kan utveckla musiklivet och sådär. Och sen har vi också 2 verksamhetsbidrag i dagsläget som heter verksamhetsbidrag till musikgrupper och till musikarrangörer. Och det är det sistnämnda som jag jobbar mycket med då. Och inom det här arrangörsbidraget kan även sådana aktörer som arbetar för att utveckla, professionalisera, främja musikarrangörerna runt om i Sverige söka för den typen av arbete. Det finns ett antal sådana nationella organisationer inom olika genrer i Sverige. Ni känner säkert till en del av dem. Så på det sättet så jobbar vi gentemot olika typer av aktörer. Ganska ofta är det ju samma typ av aktörer som kanske gör en skiva eller en turné eller arrangerar något. Men vi har de här nischade bidragen än så länge, och det går till olika typer av ändamål, kan man säga.
Jag tänkte på det också, att det är ett väldigt brett spektra från kanske från där man börjar spela musik och där man liksom behöver hjälp att komma igång till, som du beskriver det, egentligen professionella aktörer liksom, och musiker och band. Skiljer sig musiken åt jämfört med andra kulturområden just när det gäller det här att det finns ju drömmar om att slå stort, att det finns en kommersiell sida och alltihop det här som påverkar hur ni liksom arbetar?
Ja, det är lite svårt att göra en sån jämförelse mellan olika konstområden, men det är klart att musiken kanske särskiljer sig lite ändå jämfört med andra konstområden, att det är en så otrolig spännvidd i till exempel vad man kan ta i gage. Det är många som spelar gratis innan de har blivit etablerade, och upp till liksom miljonbelopp som vissa kan få också. Så den typen av ekonomi som är så otroligt stor inom musiken i spännvidden, alltså, den kanske inte finns inom fria teatergrupper eller...
Nej.
Ja, du förstår.
Men är det någonting som ni tar hänsyn till när ni tittar på era bidrag och sådär, tänker jag?
Ja, jag ska säga också att vi fördelar ju bidrag utifrån principen om armlängds avstånd, så det är inte jag som tjänsteman som sitter som någon slags domare och liksom bestämmer vilka som ska ha bidrag eller så, utan det är sakkunniga som vi tillsätter för att samlat och ha en bred kompetens att kunna bedöma olika typer av musik och vilka olika förutsättningar som kan vara i olika delar av landet, stad, landsbygd och så vidare. Så det är de här personerna som sitter i de här referensgruppen som gör bedömningarna, och Det är klart, de tittar ju på ren kulturpolitiska prioriteringar, vad det håller för kvalitet, konstnärlig kvalitet, förnyelse, utveckling. De ska försöka se till att det finns en geografisk spridning i hela landet av musikarrangörer då, till exempel. Och att det finns en mångfald av olika musikaliska uttryck. Men det är klart att ekonomin spelar ju in i bedömningen också. Och även om någonting kan hålla en väldigt hög kvalitet och vara kulturpolitiskt relevant på olika sätt, så kanske inte alltid det ekonomiska behovet finns där av en eller annan anledning. Så det är väldigt viktigt att påpeka att vi ger ju bidrag till det där vi tror att bidraget i sig har en viss effekt på verksamheten eller projektet. Att det hjälper till att genomföra någonting som kanske annars inte hade gått. Det är ju liksom det som är kulturpolitik.
Mm-hmm. Det här är också någonting som har blivit ifrågasatt det senaste året, inte minst i den politiska debatten, om man tittar på symfoniorkestern i Norrköping till exempel, och att som hände där och många artister som gick ut och stod upp för att det här är viktigt, att vi lägger pengar på kulturlivet och så vidare. Hur upplever ni att från era respektive roller att det här liksom någonting som är utsatt i debatten eller i opinionen, alltså att det finns en ifrågasättande av hela systemet egentligen?
Jag kan börja. Så här kan man säga, det är väldigt lite lagstiftning inom kulturområdet, till skillnad från liksom skola, vård, omsorg och så vidare. Så det lagskyddet finns ju inte riktigt på samma sätt. Och då, utifrån att det inte finns en lagstiftning som skyddar, så blir det ju föremål naturligtvis också för tyckande på något sätt, vad som är viktigt och inte viktigt. Men sen finns det ju antagna politiska program, det finns planer och så vidare för oss tjänstemän att förhålla oss till. Och principen som armlängds avstånd du pratar om här, Jakob, det är ju faktiskt det är ju beslutat. Så att för oss tjänstepersoner så blir det ju superviktigt att hålla fast vid dem. Policies, principer och så vidare som politiken tidigare eller sittande redan har fattat, så att säga, och värna just det perspektivet. Det andra perspektivet på din fråga där tänker jag också att det handlar ju om det vill säga satsningar i relation till de pengar som står till förfogande, och då behöver vi från tjänstepersonens sida bli mycket bättre på, vi är bra på det redan skulle jag säga, men bli bättre på att också föra liksom, se till att vi har bra fakta. Hur ser det ut för musiklivet? Vilka utmaningar står musiklivet inför? Vilka insatser skulle behöva göras och så vidare för att få fram bra beslutsunderlag? Så tänker jag kring.
Mm. Jag menar även det här med armlängds avstånd är någonting som i alla fall det finns liksom försök att omtolka, att man liksom absolut, det här är ingenting som är heligt på något sätt, utan man kan tolka det på olika sätt, och vi ser liksom enskilda politiker som lägger sig i allt ifrån hur ett konstverk på Götalplatsen ser ut till vilken repertoar en symfoniorkester ska ha liksom. Så att det är klart att det har ju förändrats på senare tid, upplever jag i alla fall.
Ja, det har det, och då är det ju viktigt att vi har den här formen av system som Jakob pratar om. Det är ju lika så i Göteborg, vi har referensgrupper som ser till att inte det är så att säga en konstnärlig bedömning görs av varken sig politik eller oss tjänstepersoner, utan att det är ungefär som i den fria forskningen inom universitetsvärlden, så är det ju professionen som ska bedöma om det här är bra eller inte. Det är ju inte upp till oss att avgöra rent konstnärligt.
Just det. Vill du säga någonting där?
Ja, vi märker det i mötesrummen. Vi läser en hel del om det på sociala medier och i morgontidningar och dagspressen, om att det är flera partier som vill bryta armlängds avstånd. Vi möter också utifrån det som Johan säger, exempelvis i Norrköping, hon kommunalrådet Sofia. Och det som gör mig bekymrad, det är ju att man polariserar på den nivån att man vill flytta pengar. Man säger att vi vill flytta pengen ifrån Norrköpings symfoniorkester till skolböcker eller till äldreomsorg. Och i en sån situation för den som läser det, så brukar det oftast vara så att kulturen förlorar alltid mot den sista äldreomsorgsplatsen eller sjukvårdsängen eller skolboken. Och där vill ju inte vi jämföras med en skolbok eller sjukvårdsäng. Precis som vi inte vill jämföra en satsning på äldreomsorg, att det ska ställas mot skolböcker. För dels är det provocerande i sig, men också att det blir ju problematiskt i många andra aspekter. För kulturen står ju för någonting. Det behöver inte säga i det här rummet. Men det kan provocera mig väldigt mycket, att vi gör sådana i offentligheten. Sen är det ju så att när vi har kulturnämnd i Västra Götalandsregionen så behöver vi göra prioriteringar inom olika kulturpolitiska fält. Absolut. Men det är ju en intern diskussion som vi har som inte är polariserande utan är en avvägning vad som är möjligt att komma fram med eller till.
Jag tänker också om vi ska prata pengar då, så det klubbas ju budgetar och så i, nu och inför nästa år och sådär. Samtidigt så har vi haft en inflation och allmänna prisökningar och en kronkurs som ställer till på olika sätt för arrangörer i Göteborg och på andra ställen. Vi har Adi Ebbes här borta till exempel som har haft det tufft på senaste tid. Hur ser det ut från ert håll? Vad kan det offentliga göra för att kompensera detta och för att helt enkelt göra att inte ställen behöver slå igen?
Alltså, vi här märker ju jättemycket utifrån att det är fler ansökningar och man söker om, alltså, budgeten har ökat av naturliga skäl på grund av inflation och generella kostnadsökningar. Men så att tråkigt nog så är det så att pengarna räcker ju inte till allt det så att säga, som ska göras och som är helt fantastiskt verkligen. Det är en utmaning för oss naturligtvis. Och då behöver vi titta också på dels budgeten då, som sagt. Det är Alex och gänget som beslutar om det. Men vad vi behöver titta nu och vända lite på det är ju okej, men vad är det för andra stöd som kanske inte bara handlar om ekonomi som vi skulle kunna göra då och hjälpa till med? Tillgängliga stadens resurser på andra sätt. Exempelvis lokaler, tillgången till anpassade lokaler. Kanske hjälpa till med tillståndsdjungeln som jag vet är extremt problematisk med att liksom, var ska man navigera rätt, vem ska jag prata med och så vidare. Och det spelar ju ingen roll vilken nivå man befinner sig på i storlek. Så den formen och framförallt också då se till att vi förmedlar och har koll på hur mår kulturlivet och speciellt musiklivet i det här sammanhanget då, i Göteborg. Vilka utmaningar har man? Vad skulle man behöva för att kunna ta steg? Och det utifrån då som Alex pratade om tidigare att, och det är helt ologiskt säkert för er här och spelar inte någon större roll, men vi som jobbar med det här är ju att det finns då olika nämnder som ansvarar för olika frågor och då behöver vi se till att vi samarbetar bättre för att skapa bättre förutsättningar för det som ni gör här då. Det ser jag som en viktig del utifrån att jag inte kan besluta om budget.
Mm. Nu pratar du om lokaler här till exempel, anpassning av lokaler eller anpassade lokaler. Vad tänker du på då mer konkret?
Ja, det är, bland annat så har vi i Staren inrättat en funktion som så att säga är, den heter Kulturlots. Det finns i Stockholm och det finns i Malmö som bland annat då kan föra liksom, ha samtal med privata fastighetsägare utöver de lokalerna som staden äger för att se till att okej, hur skulle vi kunna se till att tillgängliggöra lokaler för konst och kultur? För vi vet ju att det är liksom höjvärde och annat och så vidare. Och hur kan vi då tillsammans med privata fastighetsägare se till att hålla för jag menar anpassade lokaler som jag menar, det är exempelvis att man får lov att spela musik på, liksom, så att inte grannar störs. Men också utifrån anpassade hyror såklart, det är ju det som är det viktigaste. Och vi kan inte bestämma över det, men däremot så kan vi hjälpa till i den dialogen för att kanske få privata fastighetsaktörer att förstå att de har ju starka intressen i att ha ett levande, en levande stad för att på så sätt liksom gynna det ju deras affärsidé. Så det är en av de satsningarna som vi tittar på nu då.
Kopplat till Johans fråga och så ger Sofia ett antal saker som vi funderar kring när vi har kulturnämndspolitiska samtal eller nämndsmöten. Ett beslut vi har tagit i Västra Götalandsregionen det är ju att vi vill utreda alternativa hyresmodeller. Den intäkten som en verksamhet får, är den hyran i proportion till själva verksamheten? Eller är det så att kulturproduktionen minskar på grund av ökade hyreskostnader? Och den sista det jag säger, det är många som förstår svaret på den. Nu är inte vi naiva i kulturnämnden. Vi förstår att det kommer bli oerhört svårt att hitta alternativa hyresmodeller för att försöka hitta olika trappor. Eller bara det faktum att när det finns en kulturverksamhet så gynnas hela fastighetsbeståndet i det bostadsområdet. Men på vilket sätt kan vi skapa marknadsmekanismer kring det? Så det inte bara är en fastighet som då har den här institutionen som man tittar på och kräver hyresnivåer som är i proportion då till verksamheten. Vi ska vara klara i oktober nästa år. Vi hoppas i alla fall att vi kan få ett bra alternativ. Sen förstår vi att det kommer bli väldigt svårt att ta den vidare. Men då har vi i alla fall någonting att titta på. Så att vi skapar en förståelse för andra politikerområden.
Mm. Jag tänker det handlar också om att ha en levande stad. Och det, just det här med grannar som stör sig på hög volym och sådär. Det har ju varit en debatt i Göteborg och även i andra städer. Och man har tittat i Malmö bland annat på att liksom freda vissa gator och adresser där det ska vara okej att faktiskt spela musik lite senare på kvällen och sådär. Hur ser det ut i Göteborg? Har ni någon bild av det?
Då är det ju i den budgeten som antogs nu precis då för 2024, så det är så det funkar då. Politiken tar en budget och så lägger man vissa uppdrag, och i ett av de uppdragen så handlar det om att undersöka just ljudzoner som man kallar det för här då. Och det är flera förvaltningar som ska jobba tillsammans med det. Så att det känns väldigt spännande, för det tror jag skulle underlätta mycket.
Okej. Okay. Och hur kommer det arbetet? Vad finns det för deadline där så att säga då?
Ja, så budgeten är ju årlig, så vi måste ju ha kommit en bra bit innan 2024 är slut. Mm. Men bra också att det är den förvaltningen, den som är ansvarig för detta, som leder arbetet. Vi från kulturförvaltningen, vi vill jättemycket grejer och skapa förbättringar. Men ibland kan det bli målkonflikter då med andra förvaltningar, och vilket då ni säkert har drabbats av i det här rummet. Och i det här fallet så är det stadsbyggnadsförvaltningen som är drivande då i detta arbetet, och det tänker jag är bra. Så att rätt ansvarig förvaltning driver den här formen av arbete. Om vi skulle göra det skulle vi komma fram med jättesmarta idéer, men som inte kanske går att omsätta i praktiken sedan.
Okej. Jag tänkte just det här med musikscener. Ni har ett nytt regeringsuppdrag, berättar du här, där ni ska kartlägga landets musikscener och tillgången till dem i Göteborg och på andra ställen. Hur kan du berätta lite grann vad det handlar om?
Ja, det kom här i höstas. Vissa av er kanske har sett det. Och när det gäller såna här regeringsuppdrag som myndigheter får, så väger man ofta varje ord som står på dem på en vågskål liksom, för att bena ut vad betyder det här ordet, vad betyder det här. Så det vi ska göra är alltså att kartlägga tillgången, förutsättningarna för att få tillgång till musikscener i hela Sverige. Och specifikt då musiklivets förutsättning att få tillgång. Så det är ju i ganska hög grad ett aktörsperspektiv på detta. Annars kan man ju tänka sig att man har mer ett publikperspektiv eller tillgänglighet som i variationshinder och sådär, sådana olika frågor. Men här handlar det i ganska hög grad om att det ska finnas musikscener i hela Sverige. Och vi ska titta på den frågan hur man kan förbättra förutsättningarna för det helt enkelt i hela Sverige. Men det står också att särskilt fokus ska vara på de större städerna. Och det är också en sån fråga som vi ska försöka klargöra. Och vilka är de större städerna? Är det Stockholm, Göteborg, Malmö? Eller är det de 10 största kommunerna i Sverige? Eller så vi är inledningen av det här arbetet. Och det handlar just nu väldigt mycket om att definiera olika ord i det här uppdraget och avgränsa oss liksom, så att vi ser att det här kan vi göra, för det ska vara klart i september, vilket innebär att vi måste ha en färdig text klar i princip innan sommaren. Så vi är en projektgrupp nu i alla fall på Kulturrådet som ska jobba med den här frågan ganska intensivt i några månader, och det står också att vi ska ha en dialog då förstås med Sveriges kommuner och regioner, framförallt i de största städerna då, och även aktörer som representerar det fria musiklivet förstås, både i de största städerna men också på en nationell nivå. Så det är väldigt mycket dialogarbete som jag ser framför mig här i början, men också att vi tittar på sånt som lagstiftning då, som vi pratar om här. Vad finns det för hinder där i lagstiftningen för att kunna arrangera? Men också det som spelar väldigt stor roll för tillgången är också ren ekonomi. Är det liksom det här med marknadsanpassade hyror till exempel, kan ju vara ett stort problem för många att arrangera överhuvudtaget för att det är för dyrt. Eller tillgången till en lokal överhuvudtaget. Att det finns liksom en ändamålsenlig lokal i hela Sverige. Så det är ett väldigt omfattande uppdrag som vi har fått, och det ska bli jättespännande att titta på det, men vi är verkligen i början på detta arbetet.
Okej, men du kanske kommer att ha kontakt med några av de som finns i publiken här?
Ja, det kan jag mycket väl tänka mig.
Jag tänkte vi kan också liksom passa på att öppna upp för eventuella frågor. Om det är någon här i publiken som vill passa på och ställa någon fråga till panelen. Så är det fritt fram.
Nej, jo.
Nu finns det.
Hej, Christian Trollvik, Vicky Live. Jag har egentligen tre frågor. Men jag kan börja med den första då, till Kulturrådet. Vi har ju pratat mycket med arrangörer om stöden som finns hos er såklart. Och många har pratat om att krisstöden var väldigt träffsäkra, men att de liksom, vanliga stöden inte är lika träffsäkra och känns svårare att söka och att man inte riktigt kan få stöd för det man vill ha. Vad har ni lärt er av krisstöden hittills och hur kan man implementera fördelarna i krisstöden i de framtida stöden?
Ja, en bra fråga. Jag har inte själv direkt varit involverad i alla de här pandemistöden som rullades ut då 2020 till 2022. Men den största skillnaden jämfört med vår ordinarie bidragsgivning är att det var så extremt mycket pengar plötsligt som vi hade att fördela ut. Så det var en väldigt ovanlig och lyxig situation, får man väl säga, för en bidragsgivande myndighet att vi kunde fördela så mycket pengar till musik och kulturlivet som verkligen behövde det under den här svåra tiden och förstås också. Men lärdomar från de stöden, ja, inte minst har vi ju sett att det finns väldigt många fler aktörer inom musiklivet, inte minst oss som inte söker, inte tidigare i alla fall har sökt våra ordinarie bidrag. Så det var väldigt många aktörer som fick upp ögonen för Kulturrådet under pandemin för att de sökte de här pandemistöden. Och ganska många av dem har också så gått vidare och sökt de här vanliga, om man kallar det, vanliga arrangörsbidragen. Samtidigt som den budgeten, den är ju liksom på samma nivå som tidigare. Så det för oss har det inneburit att det andelen som får avslag har blivit högre helt enkelt för att det är fler som söker arrangörsbidrag då, inte minst, men även andra typer av bidrag. Så det är ju en lite svår situation att hantera. Annars så tycker jag att hur vi bedömer och sådär, det är ju väldigt styrt utifrån vad som är kulturpolitik och vad som står i vår myndighetsinstruktion och i förordningen som också säger vad vi ska liksom bedöma inom musik- och scenkonstbidragen. Så det är liksom, det är ingenting vi kan påverka direkt hur vi gör själva bedömningarna utifrån kulturpolitiska prioriteringar, men vårt viktigaste verktyg för att kunna liksom påvisa för regering och riksdag, det är vårt budgetunderlag som vi skickar in varje vår då, till regeringen, där vi påpekar olika saker. Vi påtalar att det finns väldigt stora behov inom musik- och kulturlivet och inte minst då arrangörsbehovet pekar vi på väldigt tydligt att det behöver tillföras mer medel här för att det ska kunna finnas ett musikutbud i hela landet. Så det är väl vårt viktigaste verktyg gentemot regeringen då, att i det här budgetunderlaget. Sen fattar ju de sitt beslut i riksdagen då, och tyvärr är det ingen förstärkning då för 2024.
Ja, nästa fråga då, regionen. Det har precis antagits en ny kulturstrategi för 24-27, va? Där står det ju uttryckligen i den att många arrangörer faller utanför de nuvarande bidragsformerna och sådär. Hur tänker man från regionens håll arbeta med att få fler arrangörer att inkluderas i den stödstrukturen som finns och de kommande stödstrukturerna?
Vi ger ju stöd till den infrastruktur som finns. Westside Music Sweden är ett sådant exempel, eller Viva Sounds, eller VG Live. Vi kommer under nästa år att titta på de verksamhetsstöden som de får, treåriga stöden. Och vi hoppas ju i de samtalen, det är inte direkt svar på din fråga, men eftersom de organisationer jag nämnde, Subvux är ett annat exempel, är exempel på som har markkänsla, så hoppas vi att vi kan fånga upp en hel del av de förändringar som har skett, eller att vi kan bredda. För samtidigt i den kulturplanen eller kulturstrategin som du nämner, så står det om vidgat deltagare, nå nya grupper, använda digitaliseringen, och då hoppas vi i de samtalen vi har med de som får verksamhetsstöd från Kulturen Västra Götalandsregionen, att vi kommer kunna justera. Men precis som Jakob och Sofia, jag tror Johan också sa det, så är ju tyvärr inte det statliga anslaget till kultursamverkansmodellen, det vi använder också, det statliga medlet i kulturuniversitetsregion, det är tyvärr på exakt samma nivå. Så det är bara den delen som kommer från regionfullmäktige som höjs. Och i ett sådant perspektiv så kommer det bli svårare för oss att, att finansiera fler, om jag tycker så. Tyvärr.
Ja, tack. Tredje frågan då, som går till allihopa egentligen, tror jag. Ni har säkert hört och känner till att det är många ställen som lägger ner på rullande band nästan. Tråkigt nog, men det öppnar ju sällan upp nya ställen som tar deras roll i näringskedjan, alltså, det vill säga det försvinner till exempel att ja, men nu fanns Sticky Fingers för inte så länge sedan och då tillkommer Draken istället. Det är ju en helt ny scen fast med helt annan målgrupp och annat syfte. Så deras roll som Sticky Fingers hade till exempel har inte liksom fyllt, så det finns fortfarande glapp där. Hur kan man arbeta utifrån era tre olika roller för att dels antingen främja för de som finns och för att skapa förutsättningar för de som inte finns ännu?
Så får fråga. Många av dem som tyvärr inte har förmåga att klara av eller vara kvar, de lever ju utifrån det som vi nämnde här i en fråga, under kommersiella villkor. Det vi gör ifrån kulturnämnden, dels det här som vi kommer göra under 2024, när vi justerar verksamhetsstödet, så hoppas vi också att vi kan fånga upp den här typen av frågeställningar och se det. Men också det jag nämnde förut om hyresmodeller, alternativa hyresmodeller.
Jag kan fylla på där. Det är ju uttryck för, det är ju ett jättestort dilemma. Det märker vi ju jättemycket av när vi sitter och bereder verksamhetsstöd nu i Göteborg. Och med liksom ett, så att säga, att inte budgeten ökar i takt med att också kulturlivet utvecklas och utökar. Det är ju det vi vill. Det skapar ju ett problem utifrån att det blir en högre konkurrens. Och på ett sätt också lite det som Alex ger uttryck för. Ett hårdare konkurrens och ett mindre utrymme tenderar ju också kanske att man... Det blir någon form av värdering där. Det blir ett mindre utrymme för att släppa in de som är nya på något sätt. Även att vi liksom, som sagt, inte det ska påverka beredningen i slutändan. Men någonstans kan man ju se de effekterna i ett utzoomat perspektiv. Det andra perspektivet jag tänker på, det är just det här med definitionen. Det finns en utredning eller ett förslag på strategi som heter Kreativa Sverige som handlar om kulturella och kreativa branscher, om ni känner igen den förkortningen, KKN brukar man kalla det för. Och där uppmärksammar man just, och det märkte jag också under pandemin när man läst liksom rapporter därifrån, att just enmansföretagare, musiklivet liksom kanske inte bara består av enorma stora företag, utan antingen kanske föreningsliv, men också då mer småskaligt företagande, hamnar liksom lite emellan här. Och där är det också då, tänker jag, för att komma åt det som du ger uttryck för här, skulle ju också kunna vara att vi exempelvis från kulturförvaltningens sida arbetar tajtare tillsammans med Business Region Göteborg, som har liksom ansvaret för exempelvis företagsstärkande insatser. Och det ger den här utredningen också uttryck för, att det finns ett behov av det. Att rikta stöd inom näringslivet som också tittar på det lite mer småskaliga företagandet, men med enorma effekter på samhället som musiklivet ofta är. Men där är det liksom ett dilemma, och det är även, jag kommer ursprungligen från det fria kulturlivet själv. Och det här, den här problematiken har funnits länge, det som man då kallar för ekonomiskt definieras som självbärande, så att säga, inom kulturlivet. Det upplever jag fortfarande är väldigt luddig gräns däremellan.
Har vi några andra frågor från publiken?
För oss, vi pratar utifrån min roll som kulturpolitik, men också vi samlat, det att vi är inne i rummet är nog väldigt överens vad vi tycker, vi vill flytta fram positionerna för den här genren, för den här konstformen, för musiken. Men det är inte säkert att alla som sitter på den beslutande församlingarna, kommunstyrelse, regionstyrelse eller kulturnämnden, har samma uppfattning. Och en av anledningarna kan ju vara att de har dålig faktakunskap utifrån tjänstepersonen skriver, men också utifrån att de har så många andra prioriteringar och andra personer, andra organisationer som agendasätter. Så jag räckte upp egentligen handen för att säga, försök att hitta perspektiv och ingångar för att förklara den samhällsfunktion som ni har till andra politikerområden, det jag skulle vilja säga. Och då kan det vara allt ifrån hyresmodeller till folkbildningens betydelse för de unga som just sitter i ett garage och börjar, eller kulturskolan och så vidare.
Sofia, du?
Ja, och det tänker jag att det är precis det som du pratar om, Alex, som vi ska göra. Vi är tjänstepersoner, vi är bra på det redan idag, men jag tänker att ni som sitter här, ni ska ägna er tid åt att skapa fantastiska innehåll och upplevelser för invånare i Göteborg, regionen och Sverige. Och vi ska se till att vi blir jobbare på att ta fram underlag utifrån det som du fokuserar på här, Alex, definitivt.
Leif Pagrotsky är ordförande BRG, det som Sofia nämnde nyss. Han har ju ändå varit en kulturminister i Sverige. Nu är det några år sedan. Mm. Jag tror han skulle kunna. Han förstår ju den här sektorn. Mm. Och han är också ordförande för Business Region Göteborg. Men tips till nästa år.
Just det. Nej, men jag tänker också att jag kommer ju själv från en kommersiell aktör och vi har liksom vissa saker att ta hänsyn till, men utifrån vår kulturrelation och musikbevakningen som ska liksom täcka Göteborg men även andra delar, så ser jag att vi också har en roll i att vara en del av det här liksom nätverket som ändå på något sätt ska utgöra musikstaden Göteborg, att vi tillsammans, alla som har ett intresse för detta och som vill att det ska vara så bra som möjligt. Ja, det är väl den klassiska göteborgska samverkansmodellen som har sina för- och nackdelar, men jag tycker ändå att när jag pratar med kollegor i andra städer, Stockholm och Malmö framförallt, att det finns ändå någon slags grundläggande förståelse här i Göteborg om att det här är viktigt och att man måste hjälpas åt, samtidigt som det också liksom traditionellt sett i Göteborg finns en väldigt kraft underifrån och har alltid gjort liksom ända sedan, inte vet jag, 60-talet och framåt när det gäller musiken, samtidigt som vi har de här största konserterna också. Så att jag vet inte hur ni ser på det, att Göteborg sticker ut på något sätt när det gäller liksom kulturen kring hur man jobbar med de här frågorna.
Ja, utifrån ett nationellt perspektiv så tycker jag absolut att Göteborg är en otroligt vital musikstad i Sverige. Vi går igenom arrangörsansökningarna, så gör vi det utifrån regioner. Och vi blir alltid lite glada när vi kommer till Västra Götaland och Göteborg för att det finns så mycket musik. Det finns många aktörer, det finns en genrebredd, det är hög kvalitet och så vidare. Och det är verkligen en integrerad del av staden. Och sen så ser vi ju det som man brukar kalla flernivåsamverkan som otroligt viktigt för arrangörerna. Just att det finns stöd både från kommunen eller staden och regionen, antingen som rena bidrag eller på något annat sätt, och staten också, att det är ett gemensamt ansvarstagande från alla tre nivåerna liksom. För det är, om man skulle se på att det fanns arrangörer i Stockholm, Göteborg, Malmö till exempel som inte hade lokalt stöd men som år efter år skulle få stöd från Kulturrådet, så skulle nog det vara lite orimligt. Utan vi vill ju gärna att det finns ett lokalt stöd där, att det finns ett gemensamt ansvarstagande. Och från vårt nationella perspektiv så har vi också som uppgift att försöka se till att öka tillgången till ett musikutbud på platser runt om i Sverige där det inte finns så mycket utbud. Så det spelar ju faktiskt också in då när vi ändå kommer till Stockholm, Göteborg och Malmö framförallt, att konkurrensen är lite hårdare här i de större städerna, för att det är andra delar av landet där det inte finns så mycket utbud. Så det är hela tiden det här nationella perspektivet vi har med oss när vi gör bedömningarna. Men med det sagt, Göteborg är en fantastisk musikstad. Jag bodde här själv i början på 00-talet. Vi gick på Sticky Fingers och andra ställen. Och det händer otroligt mycket. Jag tror säkert det är likadant idag. Mm.
Jag tänker att det också finns en inflyttning till Göteborg och de andra stora städerna med folk som vill ägna sig åt musik på olika sätt. Jag pratade ju senast här om veckan med en sångare som flyttade hit från Götene för att göra karriär inom Göteborgs hårdrockscen. Liksom. Så att, jag menar, det pågår hela tiden också att man faktiskt dras från från de mindre samhällen och in till städerna såklart. Så att det kanske inte heller är fel att lägga lite extra resurser här också, tänker jag.
Nej, absolut inte. Men vi arrangerade faktiskt en egen konferens här för några dagar sedan i Stockholm på Musiktema. Och Johan Redtop Larsson, Mr. Pustervik, han var där och han pratade också om att Göteborg var, att det hände så mycket inom musiklivet i Göteborg. Men så fort man kommer utanför till exempel Uddevalla eller Varberg eller även Borås så är det helt andra förutsättningar för att det finns inte så mycket, så många arrangörer helt enkelt.
Nej.
Så det är det nationella och det regionala perspektivet på det. Mm.
Får jag ställa en fråga?
Kör.
Jag ställer en fråga utifrån arrangör då. Jag äger ju det här stället, Kvartersrum 2 lång. Jag har en fråga gällande liksom verksamhetsstöd och ansökningarna, att det är väldigt långa processer. Dels har ju vi en jättehög hyra, över 50 000 i månaden bara för att driva det här. Än så länge inte fått något verksamhetsstöd, det har funnits i 10 års tid. Men det som jag undrar är, alltså så här, verksamhetsstödsansökan lämnas in i juni. Och vi får besked i januari nästa år. Liksom, har man någonsin pratat om att skynda på processerna? För att det är liksom lite problematiskt att försöka liksom driva en verksamhet på lång sikt. När, alltså, vi behöver ju ha besked för länge sedan för att kunna lägga liksom en idé för 2024.
Det är ju en helt relevant fråga. När det gäller projektstöden eller de som är en kortare, liksom, alltså, ni förstår ju själva vad projektstöd är och så vidare. Där kan man ha, där har vi då, nu pratar jag bara utifrån Göteborg, jag vet inte hur det är på Kulturrådet. Eller regionen för den delen. Jo, det vet jag för jag har jobbat där. Så där kan vi ha en snabbare beredning. Däremot när det gäller de långsiktiga stöden som här i Göteborg då är egentligen treåriga stöd. Politiken tar ett intentionsbeslut då, som man kallar det för, det vill säga efter en beredning så fattar man beslut om en stödnivå och den då, om inte något för oförutsägbart händer, så är det den stödnivån som man har i 3 år framöver. Den beredningsprocessen tar längre tid och det är inte bara för att vi så att säga inte är effektiva, men det handlar också till viss del om det som vi pratade om här innan, att se till liksom principen om armlängds avstånd, bra konstnärligt, alltså referensgruppsarbete utifrån innehållet, så att det inte blir så att vi sitter och styr i slutändan. Så den beredningsprocessen, med tanke på antalet ansökningar vi får in, som är jättemånga ansökningar, så tar det en ganska lång tid. Och tyvärr då, utifrån att budgeten lite ser ut som den gör just nu då, så blir det också, vad ska man säga, den hårda konkurrensen, och då, precis som du sa Jakob, så bidrar det ju till att vi tyvärr behöver liksom avslå bra ansökningar som med den högre budget naturligtvis också hade gått igenom. Så svaret på din fråga från mitt håll sett, så är det för att se till att vi gör en bra beredning och inte hastar och att det blir liksom ogenomtänkt eller slarvigt i slutet helt enkelt. Sen är det också, ska man inte sticka under stolen med, att jobba inom offentlig sektor med all den formen av lagstyrning och regler som finns att förhålla sig till. Speciellt när man tittar på budget som ni lämnar in utifrån liksom, vad är okej att betala offentliga anslag till och så vidare. Den formen av granskning tar tid, så det är en form av byråkrati som vi tyvärr inte råder över själva, men som vi behöver förhålla oss till, och det tar tid. Men jag förstår att det är ett problem.
Den här orkestern börjar spela här nu att vår tid är ute. Men jag kan väl bara säga det på slutet då, att jag tycker att bidrag och ert arbete är jätteviktigt, men också allas våra andras fotarbete, att vi fortsätter gå på evenemangen och gå på konserter och gå på spelningarna och köpa skivorna. Det är också viktigt, så att det gör ni säkert alla här, men låt oss fortsätta med det. Så håller vi varandra och kulturlivet under armarna framöver. Tack alla tre för att ni ville vara med. Tack för att ni ville lyssna.